Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej, jag heter Magnus Bettner och jag är en av Sveriges 20 roligaste.
Hur mår du?
Jag mår bra. Hur mår du?
Ja, men det är okej. Okay. Det är okej. Okay. Nej, men jag har aldrig mått bra när man frågar, tror jag. Alltså det är om man har fått något glatt besked precis innan någon frågar. Du vet, inom loppet av en halvtimme har någon sagt så här, du ska få med på TV.
Är det där ditt glädjespann liksom?
Ja.
Det är det längsta.
Ja, men det tror jag.
Glad en halvtimme. Ja, ja, jag är ganska glad av mig faktiskt.
Är du?
Ja, tycker jag.
Det känns annars, det är lite ruggigt i Stockholm idag. Det känns ju annars som ett ganska Magnus Bettnerskt väder.
Ja, fast vädret är jag faktiskt jävligt trött på. Nu får det gärna bli sommar, märker jag. Nu har det ju varit liksom likadant väder sedan i oktober. Bara grått och regn, det är för jävligt.
Man förbluffas över det varje år. Alltså tycker jag att det är så.
Ja, jag vet inte vad det fast beror. Det här året har det ju varit helt extremt ju. Det var ju november, var någon som sa att det brukar vara 100 soltimmar i Stockholm i november i snitt. Och förra året var det 3.
Ja. Men kul att du är här. Jag Sveriges 20 roligaste, och då vill jag med dig mest, för du är ju en viktig person inom svensk humor, tycker jag, för att du gör något helt eget och du lyckas bygga en sån stor fanbase med, bara genom att följa din egen röst.
Ja. Jo, det har ju varit liksom ett väldigt medvetet jobb för att slippa vara beroende av alla andra i branschen, helt enkelt. Så jag började med att jag tyckte inte det var så kul att vara på klubbarna. Så då började jag köra på teatrar istället, när folk sa att det inte gick. Och sen gick det inte heller. Och sen gjorde jag om det igen tills det gick. Och nu jobbar alla på teatrar. Så att,
ja, men vi kan återkomma till det, hur du har liksom gått iväg. Men jag tänkte att samtidigt så känns det som att när man ser det nu för tiden, så känns det som någonstans att just själva humorn eller skrattet blir mindre och mindre viktigt för dig.
Ja, det kanske är så. Jag vet inte, jag tänker inte så mycket på det, utan ibland är det roliga grejer, ibland är det inte roliga grejer. Och sen får man väl hoppas att man hittar en lagom balans. Liksom, det går inte bara stå och mala grejer som folk inte tycker är kul.
Nej.
Man får hitta något, ja, lagom helt enkelt.
Men det känns som du har hittat en nivå där du ändå kan komma undan med, alltså du behöver inte skratthora ut dig på samma sätt.
Nej.
Men folk kan ändå gå från en Magnus Bettner-föreställning och tänka att man har fått med sig någonting utan att det har varit 20 laughs per minute.
Ja, men jag har nog aldrig tänkt så att, och jag har inga problem att skratthora ut mig heller. Om jag tycker att det är det jag vill göra, så gör jag det. Jag menar, jag har gjort rutiner som bara är trams och kul också. Det är inga problem. Men det går väl lite i vågor också, det där, tycker jag. Och lite beroende på vad jag är också. Är det mycket klubbjobb, då blir det kanske lite roligare. Är det mycket teatrar, så blir det kanske fler grejer som inte är lika mycket skratt i. För att det är längre föreställningar. Då kan man jobba med den dynamiken på ett annat sätt kanske än på klubbar.
Och kanske att du känner dig extra säker på att folk är där för att lyssna på dig.
Ja, nej, det är nog ingen jätteskillnad, tror jag. Det kommer väl, det är väl folk som vet vad jag gör som kommer både på klubbarna och på teatrarna. Men det är ju lite olika stämning, och det är lite, alltså på en teater så är det folk lite nyktrare, lite mer fokuserade. Det är ofta lite tidigare gig på kvällen och så. Så att det blir ju skillnad på det sättet. Klubbarna kan ju vara lite stökigare. Det är svårt att göra de krångligaste, längsta resonemangen utan pungskämt. Kanske man skiter i det då.
Alla behöver pungskämt.
Ja, 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 det är ju en lag inom stand-up.
Nej, man måste knyta ihop det med lite pungskämt. Men jag såg, sist jag såg det var det på Norra Brunn och så gick du upp. Jag tror att det var samma dag som nyheten hade kommit att Harper Lee skulle skriva en uppföljare till How to Kill a Mockingbird.
Ja.
Och så gick du upp och bara spåna lite kring det.
Ja.
När du går upp och gör det så kan du ju inte tänka att igenkänningen är... Eller att skämtet där kan ju inte vara det viktiga. Det måste vara något annat som du går upp och gör då.
Ja, alltså det är ju olika. Ibland tar jag ju upp en grej för att jag vill se vad, om folk har tänkt likadant som jag eller om de har tänkt på det. Men i det här fallet var det väl mer att jag inte tänkt på det här alls. Så att jag börjar snacka om det så får vi se vad som händer. Och det har faktiskt hängt kvar lite. Det har ibland blivit något resonemang om lata författare och ibland har det blivit något annat. Så
det blev något i slutändan?
Ja,
någonting.
Sen får vi se hur länge det hänger i. Det var ju redan en svår referens när det var aktuellt.
Ja, men det är nästan, en nästan omöjlig referens för byggjobbarna på Norra Brunn.
Ja, jo, men man, det är också det man får utmana dem lite. Folk är inte så tröga som man tror. Förutom när de är ännu trögare.
Ja.
Men jag tycker inte man ska tänka att de inte fattar. Liksom. Då får man försöka förklara lite bättre. Bara. Ibland går det inte, då är det så. Men det får ju vara så också.
Men har du ändrat, jag såg någon nu inför det här så kollade jag någon gammal special, kanske din första du gjorde när du var på Norra Brunn.
Ja, just det, den är jättegammal.
Vad kan den vara? 9 år?
Nej, den är inspelad 2004 tror jag.
Jaha, över 10 år.
Ja.
För då kändes det ändå som att du slängde in lite punchlines, om jag då fick analysera ur en teknisk perspektiv, att du hade vissa påhäng, vissa punchlines som du kanske hade skippat, alltså att det fanns någonting om något skämt du hade om arier som gick, att de var dumma,
ja,
som gick till Sverige. Och så avslutar du, tror jag, med att säga att vem skulle flytta hit om man när man visste att tomaterna kostade så många kronor kilo.
Ja.
Det känns inte som du hade slängt på det skämtet idag.
Nej, förmodligen inte. Men det tar ju lång tid att hitta sin röst och sin stil. Och jag var väl inte, när den där spelades in så var jag ju verkligen inte färdig med det på något sätt. Eller det blir man ju aldrig. Men nu känner jag mig ju väldigt mycket mer bekväm på scen och mer bekväm i mitt material och så. Då var det ju mer att man fick dra alla skämt man hade. För att det var det materialet man hade jobbat ihop då under några år. Så man hade, här fick man ett 40 minuters gig, då gjorde man alla sina 40 minuter och sen var det de man hade och inget, varken mer eller mindre. Nu är det ju inte så, utan nu jag skriver ju nytt liksom varje dag och grejer försvinner efter ett par dagar bara. Det är inte som att jag jobbar med samma material i flera år längre alls.
Nej, jag säger inte att det var ett dåligt skämt, jag säger bara att det var en sån här, det kändes som en ett skämt som kom till för att det ofta fick folk att skratta. Alltså det tydliggjorde någonting.
Ja.
Och sådana där skämt är man ju alltid. Jag har fortfarande många sådana skämt som man är skyldig till. Som man säger åt sig själv att man kanske inte ska dra dem. Och sen så märker man, fan det är lite sent. Nej, här kommer det igen. Ja. Och så står man där.
Jo, men så är det ju. Men det är ju inget fel i det tycker jag. Jag tycker inte man ska vara rädd för man ska inte vara rädd för att det inte blir kul. Men man ska inte vara rädd för att det blir kul heller. De får väl garva då åt det där. Om det är det som behövs för att man ska få säga något som man vill säga sen.
Ja, det är lite så. Jag hörde någon engelsk komiker någon gång, jag kommer inte ihåg vem det var, som publiksnackade lite och jämförde det med alltså att mata ett barn, att man ger dem lite grönsaker och lite gott vid sidan av.
Ja.
Och lite så tycker jag det är att vara komiker. Alltså att man får skohorna in det man själv får lite njutning av.
Ja.
Och sen kan man kanske kosta på sig något lite mer, ett pungskämt.
Men sen kan det ju ofta vara så att det där pungskämtet var ju något man fick njutning av när man kom på det. För att det var jätteroligt.
Ja, det är sant.
Och sen hänger det bara i för länge. Så att det anledningen att man egentligen tycker att det känns så där, det är ju för att man har kört det för många gånger helt enkelt. Så är det ofta för mig i alla fall. Att jag tycker att något är skitkul och så kör jag det oavsett om det är trams eller knull eller vad det än är. Och sen efter ett tag så börjar man känna att nej, men nu börjar det här faktiskt bli lite gammalt alltså. Men så gör man det i alla fall för att det är kul när de skrattar.
Vad håller du på med nu då? Nu håller du på ut och samla nytt material.
Ja, nu håller jag på att skriva ihop en ny timme. Är det väl tänkt att det ska bli
Harper Lee-turnén?
Ja, precis. Bara en litteraturafton i skrattets tecken. Nej, men jag blandar högt och lågt som vanligt och det blir mycket nyheter. När jag skriver mycket nytt så blir det mycket dagsaktuella prylar som man ibland kan bygga en rutin på som håller lite längre över tid, och ibland kan man inte det och då försvinner det ganska snabbt. Men jobbar mycket på, ja, på klubbar och bara går upp och, ja, men som det där Harper League-grejen, tar en tanke bara och ser vad som händer med den. Ofta händer ju ingenting och då får man ju snacka om något annat, och ibland föds det ett frö som sen blir en hel rutin.
Hur många försök ger du en rutin?
Om den handlar om något som jag tycker är viktigt så kan jag ha den jättelänge och testa och vrida och vända på det. Och är det mer så här, Göran Hägglund har avgått, tre skämt, ja, då får det väl hänga i en vecka tills ingen kommer ihåg att han har avgått längre. Och sen lägger jag ner det. Så det beror lite på vad det är.
Men säg, nu ska jag inte hänga upp med Harper Lee för mycket, men säg att det skulle gått upp. Säg att det skulle gått upp, att du brann för det. Ja. Att det här var det du brann för. Ja. Det här var dit du ville med din komik.
Ja.
I slutändan. Du ska alltså gå upp och köra det och säga att det är tyst 7-10 gånger. Skulle, ja, du ändå mala på med det tills du hittar någonting?
Ja, fast jag skulle försöka ändra på det. Alltså, då försöker jag ju varje gång att vrida och vända lite på det, tror jag. Se om det inte går att få det kul eller intressant, eller helst både och. Det är nog minst 10 gånger i alla fall innan jag skulle släppa en sång.
Det är modigt, tycker jag.
Ja,
jag ger det 2, sen tänker jag att...
Ja, fast jag tänker, men det är väl lite det jag snackade om förut, att jag känner mig väldigt trygg i min röst och i mitt material. Och är det då så att, ja, men det är 4 minuter här där de inte är med mig, det gör ingenting, för att jag vet att jag får dem sen. Och någon gång ibland får man ju inte det, då får det ju vara så. Då får man gå hem och lära sig av det och bli bättre till nästa gång. Men på det stora hela så tror jag inte att man ska vara så rädd för att tappa dem. Snarare tvärtom. Man ska vara mer rädd för att inte våga testa grejer som inte funkar, tror jag.
Det gynnar ju om inte annat kvaliteten på svensk standup. Att,
ja,
man vågar.
Ja, så är, ja, men jag tror det. Och det är många som, om man kollar på de här som är lite i, börjar kliva upp från rookie till mer support. Att man kanske har 20 minuter material som man jobbar på. Då är det ju jättebra att jobba på det jättelänge så att det blir skitbra. Men om man lär sig att aldrig testa nya grejer i 2-3 års tid, då blir det ju skitläskigt sen när man ska försöka ta nästa kliv i karriären och komma upp till att vara headliner och ha 40 minuter nytt, eller till slut åka på en egen turné. Så där har man inte lärt sig den där, dels hantverket att skriva, men också den här ångesten som det innebär att inte veta om det ska funka, och stressen över det. Har man inte tränat på det under resans gång, då tror jag det blir så gott som omöjligt att göra jobbet sen. Så att jag tror att det är bra göra det redan från början. Försöka stoppa in några små grejer. Behöver inte vara så brutalt, men några prylar varje gång.
Känslan av att falla lite fritt.
Ja.
Är det ju. Alltså, ja. Det är det där man tar med sig, tycker jag. Man står 40 minuter och så har man kanske en minut, i mitt fall, som kan vara ny. Och så, ja, känner man att det är det man liksom går hem och lyssnar på. Så är det ju. Men du gjorde det här stand-up för Stockholm, stand-up för Göteborg nu.
Mm.
Stora jävla arenor.
Ja.
Globen och
Globen, ja.
Hur var det? För det är ju nästan höjden av någon slags folklighet.
Ja.
Men jag menar, det är ju ändå...
Nej, men det där var egentligen... Hela grejen var egentligen ett stort missförstånd bara. Att jag var där. För att det var min...
När kom ni på det?
Nej, men ja, efter ett tag när det redan var påskrivet och klart. Nej, jag har en manager som sköter mina grejer i England. Och det är samma manager som sköter Izzard.
Okej. Okay.
Och då hörde de av sig så här: Izzard kommer till Göteborg och Stockholm, kan inte du öppna för honom? Absolut, jättekul, han är ju grym. Så, ja, du kör 25 minuter. Ja, då kör jag på engelska, tänker jag. För att det är ju logiskt liksom. Ja, ännu bättre, toppen. Och så gick jag ut med det så här: jag kommer köra på engelska med Izzard, bla bla bla. Och sen efter ett tag, då fattade jag att jaha, det här är ju värsta jätteproduktionen med inte bara Izzard. Det är ju 50 andra också. Alla kör på svenska, men då hade jag redan gått ut med att jag skulle köra på engelska. Så då fick det bli så. Så det var...
Det finns ju det någonting...
Väl dumt, kanske,
men... Hur funkar det? Jag var inte där.
Men... Ja, Göteborg var jag inte så nöjd. Det gick okej. Globen gick bra, men då hade jag 5 minuter som jag hade skrivit till Göteborg som inte funkade i Sverige. Som jag skrev när jag var i London. Så då tog jag bort dem och stoppade in något asgammalt istället. Och det känns väl alltid så där att göra. Men där satte jag väl skrattet för något annat. Men också, för mig är det också svårt att göra 20 minuter. Jag tycker det är väldigt kort för mig att göra något vettigt på så kort tid.
För att du känner...
För att jag är van att jobba längre, helt enkelt. Det är ju så. Det är ju, är man van att jobba 40, då är 20 svårt. Är man van att jobba en kvart, så är en halvtimme svårt. Det är, man vänjer sig vid en viss längd på sina gig. Jag trivs ju allra bäst när det är runt timmen. Sådär.
Hur mycket jobbar du med dramaturgi? Har du någon tanke, om du drar upp en ny show på en timme, finns det någon början, mitt, slut?
Nej, egentligen inte. Det brukar bli så att det finns ett slut. Det brukar vara en rutin som jag tänker det här är en bra avslutningsgrej som jag har jobbat fram då under ett halvår eller ett år eller hur lång tid det nu har tagit att skriva den här turnén. Men resten är, får bli som det blir. Och det blir olika också alla kvällar. Jag flyttar runt grejerna lite vart efter som jag känner. Och en del rutiner börjar som en jättelång rutin och krymper till ett skämt. Och en del grejer tvärtom, att det börjar som en liten kort grej och sen puttar det ut något annat ur showen istället.
Så du, du jobbar nästan ändå som ett vanligt stand-up-gig. Alltså det är ingen, du har ingen showlista så att du vet exakt efter minut 12 kommer jag gå in här efter minut.
Nej,
så.
Nej, inte alls. Om jag inte ska spela in showen, då brukar jag försöka tänka så att jag får med allt som jag vill ha med på inspelningen. Sådär. Men det är också alltid de sämsta giggen, det är när jag spelar in. Det är sån onödig stress att lägga på sig själv, så jag ska sluta med det, tror jag.
Du menar att du presterar sämre för att du...
Ja. Ja, men det är massa folk, lampor och kameror och skit. Man står och snackar som man brukar göra och sen plötsligt kommer det upp så här tankar på vilken kamera ska jag titta i nu. Och bara, men det där kan jag inte hålla på att tänka på. Jag måste ju leverera min stand-up bara. Sen får väl han som filmar få flytta på sig då om jag står fel. Men det är svårt att blockera de tankarna, tycker jag. Och att de alltid ska tända upp i salongen för att kunna filma när folk skrattar och sånt. Det är också helt onödigt, ju.
Alltså är det upplyst i salongen hela tiden?
Ja, det har det varit. Det har varit lite olika när jag har spelat in. Men de är ju väldigt pigga på det. Särskilt när det ska säljas till tv. Då vill de ha med publiken som att det skulle spela någon roll. Liksom. Egentligen gör det ju inte det. Man kan ju lika gärna bara ha en bild på komikern hela vägen. Och sen hör ju folk att de garvar. Det spelar ju ingen roll om de är i bild.
Nej, jag tycker ofta att det blir ganska fult när man har upplyst. Jag ser så, för att teatrar är ju snyggare när det är dämpat.
Ja, det är ju det de är byggda för. Det ska ju vara mörkt i salongen.
Annars blir det den här föreningsstämman i publiken.
Och jag har rätt svårt, alltså jag blir inte så här lätt stressad på scen, men just när det inte är som det brukar vara helt plötsligt. Man har gjort en show 60-70 gånger kanske på en turné, sen plötsligt ser det helt annorlunda ut för att det ska filmas. Någon har flyttat på bordet 2 meter och det är ljust i salongen och så här. Då kan jag helt plötsligt bli stressad av det. Vi får se, nästa gång jag spelar in, om jag gör det så kanske det får bli inga publikbilder helt enkelt bara.
Men om vi går tillbaka lite då, innan du började, jag hörde i någon intervju att du hade jobbat på butiken, heter den Fler bollar i luften?
Mm.
Jobbar där?
Ja, där jobbar jag. I flera år jobbar jag där.
För jag är uppvuxen precis där i de kvarteren.
Ja, okay.
Det är liksom, där bodde jag från jag var barn till jag var 21 och flyttade ifrån.
Ja.
Men jag förstod ju inte att den, för att butiker flyttade, de lades ner. Och så såg man den där jäkla jongleringsbutiken. Som aldrig, man förstod inte vem som gick in där. Man såg aldrig vem som jobbar.
Då var det ju mycket, de gjorde ju mycket så här konferenser. Åkte runt och lärde folk att jonglera som någon så här kick-off-grej. Det var väl den största delen av deras verksamhet när jag jobbade där. Sen butiken var väl mer lite som en service till diverse nycirkusartister och sånt.
Men det är en butik som ligger på, är det Tomtebogatan?
Ja.
Det är det, va? Mm. Ja, i Birkastan i Stockholm. Och den är någon slags cirkusbutik. Där clowner och sånt kan gå in.
Ja. Nej, jag vet, nu har jag inte varit där på skit länge så jag vet inte exakt vad de har. Men då när jag jobbade där, då var det ju mycket, inte så mycket clownprylar och inte så mycket trolleri och så. Utan det var mer jonglering, enhjulingar, sådana prylar.
Okej.
Nu vet jag inte riktigt.
Nej. För du höll på med sånt och du jonglerade. Och...
Ja, det var så jag började en gång i tiden. På gator och torg.
Med smink och sånt?
Nej, inte så mycket smink har det varit, men... Ja, så här, klassiskt gatuartisteri liksom. Sånt som var, ja, det finns ju inte så mycket sånt i Stockholm, men...
Nej, hade du börjat med det idag så hade ju Sverigedemokraterna velat driva det i landet antagligen.
Men det är ju en sån grej som är stor i resten av världen.
Ja, du behöver bara ta det till Köpenhamn egentligen för att se det.
Och av någon anledning aldrig har fått fäste här riktigt. Det var ju ett tag när Vattenfestivalen fanns, då var det ju jättemycket gatuartister som var här för den, och då kanske de var här en vecka innan och en vecka efter. Så då var det ju lite, men annars fanns det ju ingenting. Och sen kom ju hela, det började ju med Gycklagruppen egentligen i Sverige, att det där blev stort liksom. Och sen kom ju Cirkus Cirkör några år senare, och då svängde det väl mer åt det hållet så här.
Men hur gick du från det då över till stand-up?
Det var faktiskt Lasse Lindroth som såg mig på Drottninggatan, tror jag. Jag stod där och jonglerade och snackade lite. Så han, där måste du göra på Norra Brunn. Okej, okay. Så fick jag komma till Norra Brunn och sen, och då, jag visste ingenting om stand-up. Jag hade liksom sett Slängde i brunnen på tv, det var allt. Jag visste inget annat än det. Man hade väl sett Eddie Murphys två specials också, som fanns på VHS, som det var på den tiden. Och så började jag upptäcka stand-up och tänkte att det här vill jag hålla på med istället. Det här är mycket roligare. Så då slutade jag med jongleringen och började snacka helt istället.
Men backa då, du står alltså och jonglerar och pratar lite,
ja.
Lite crowdwork,
ja.
På Drottninggatan,
ja.
Och Lasse Lindroth, alias Ali Hussein, går förbi,
ja.
Och ser dig,
ja.
Och det är så du börjar med stand-up,
ja.
Det är ju en bra historia,
ja.
Vilket öga han hade för talanger, för
den är också sann.
Ja, jo, men det, men jag menar, jag går förbi massa gatumusikanter, men jag har aldrig stoppat någon och sagt du borde börja med, du borde börja med stand-up.
Nej, men han var ju väldigt intresserad av alla former av underhållning. Så jag kände inte honom väl allt på något sätt, men vi träffades ju ändå ett gäng gånger då när jag hade börjat och så. Och han var ju väldigt så här, intresserad av teater och alla former av scenkonst. Så, där. Så att, han stannade väl och kollade en stund och kom och snackade efter.
Coolt.
Ja.
Häftig historia. Och sen då så halkade du in på Norra Brunn.
Ja.
Och gick upp. När gick du upp första gången?
Jag gjorde nog något gig. Det fanns ju lite så här, på den tiden fanns det fortfarande kvar lite så här varieté. Där det var någon trollkar och någon fakir och någon som läste en monolog och sådär. Så jag gjorde väl ett par sådana grejer först. Och sen blev det Norra Brunn kanske hösten 97, tror jag, som det var första gången.
Så det är snart 20 år sedan?
Ja.
Det är bra, alltså, bra historik. Mycket, ja. Material att ösa ifrån.
Ja, verkligen. Nej, det är sjukt länge egentligen. Jobba med samma sak.
Även om dina nyhetsrelaterade rutiner från 97 kanske har...
Ja. Ja, då var det nog mer så här, har ni tänkt på en knasig grej med en grej?
Så du började så också?
Som de redan hade tänkt på.
Men det är nästan en förutsättning att de har tänkt på det, för annars blir det inte roligt.
Ja.
Så alla bara, ja, så är det.
Men det tog några år för mig att hitta vad jag ville göra och varför och så där. Men sen jag hade ju också turen att komma in i stand-up när det var helt ute. Så att man fick ganska snabbt ganska mycket jobb, för att det fanns inte så många komiker. Och det var ingen som brydde, skrevs inga recensioner, det var liksom ingen mediebevakning, så man kunde mogna i lugn och ro och lära sig jobbet på, utan att behöva bli stressad av att massa folk tyckte en massa grejer om det man gjorde. Så det var lyxigt faktiskt.
Så att om du var på en fest, säg runt millennieskiftet, och du sa att du arbetade som komiker,
då var det ju bara, nej, folk bara, vad är det, varför då, varför ska du inte ha ett riktigt jobb?
Så säger folk till mig fortfarande i och för sig, ja. Men,
nej, men det är så olikt nu, så det går inte ens att fatta, så det var, det fanns inga komiker, alltså ståuppkomiker, som hamnade i humorprogram. Det fanns inga ståuppkomiker som jobbade med radio. Det fanns inga ståuppare som gjorde soloturnéer på teatrar. Det var liksom, det man levde på var ju firmagig. Alltså man åkte på Ericssons kickoff och skojade i 20, 30, 40 minuter och fakturerade dem. Det var det som var högsta pinnhålet, liksom. Att ha många firmagig, då gick det bra.
Men de så måste ju också ha tittat på er som man ibland kan stöta på fortfarande. Någon slags teaterpublik som sitter och tittar på en, som att, vad är det som händer? Alltså när man aldrig kommit i kontakt med ståuppkomik, första gången man ser det live,
ja.
Så ser man ju ibland folk som tittar på en så här, vad är det som händer? Varför? Ja. Han verkar ju alldeles sjuk i huvudet. Vad, ja. Vad pratar?
Ja, det var väldigt speciellt. Och även att publiken visste inte så mycket om stand-up än som de gick på klubbar. Alltså det fanns ju egentligen bara Norra Brunn då när jag började. Det var en klubb i Örebro som körde varje måndag, och sen var det en klubb i Göteborg som körde på onsdagar. Och det var det som fanns i hela Sverige. Det fanns liksom inga rookie-klubbar, det fanns inget så här glatt gäng som drog en klubb i Gävle eller Malmö eller så här. Det var helt dött, och på gott och ont. Det var ju skönt på så sätt att man kunde mogna i lugn och ro och lära sig hantverket, men det var ju också ingen som skrev någonting om stand-up någonsin. Det fanns ju ingen chans att få någon uppmärksamhet. På ganska många år var det så.
Och hur klarar man det? För att man tänker att de flesta av oss som söker oss till scenen har ju någon slags uppdämt bekräftelsebehov eller att bli sedd.
Mm.
nu kanske inte medialt, det är väl inte, är ju inte det.
Nej, man
enda.
Får ju det från publiken.
Jo, det får man.
Så det är ju inte...
Fast kände man att man, det finns ju en annan aspekt också, att man känner någonstans att man klättrar i rang i samhället. Då kan ju en medial input där vara, kan vara bidragande, så att man får en...
Ja.
Man
känner, jo, men man... också det saknar jag i och för sig fortfarande, att media har ju ingen koll på stand-up än idag, liksom 20 år senare. Men då var det verkligen så att det skrevs ju hyllmetrar om svensk hiphop till exempel. Och inte, inte ett ord om svensk stand-up. Om det någon gång skrevs om svensk stand-up, så var det bara hur dålig den är. Och det är ju det fortfarande. Liksom. Först var det Seinfeld som alla skulle vara och ingen kom ikapp. Sen var det Izzard som alla skulle vara och ingen kom ikapp. Och nu är det Louis C.K. liksom. Och ibland har det varit lite Bill Hicks och så. Som de klarade. Det finns ingen svensk som är. Men du har inte sett någonting. Vad fan snackar du om? Alltså, jag blir så otroligt trött på det där. Folk som ska tro att de vet någonting om stand-up, som inte ens har varit på stand-up live. Det har aldrig varit live. Och, alltså, tänk, jag brukar alltid säga, men tänk om du vore en musikkritiker som aldrig har varit på konsert. Skulle någon ta det på allvar? Alltså, du får gärna tycka vad du vill, absolut. Men det har ju liksom inget värde. Det är ju inte... teaterkritiker som aldrig har sett en pjäs. Jag har lyssnat på radioteatern. Sen ska jag tycka en massa om svensk teater.
Nej, de skulle inte gilla svensk. De skulle gilla engelsk teater.
Ja, amerikansk förmodligen. Teater. Men, och då var det ju ännu mer så än vad det är idag, såklart. För nu har ju folk ändå någon slags grundkoll på genren. Så.
Jo, det har de. Men jag brukar ofta säga att, alltså, man ser ofta, tycker jag, kulturkritiker. Eller när Louis C.K. var här i... var det Globen han spelade på för 1-2 år sedan?
Det vet jag inte.
Men då, många kulturskribenter skrev äntligen de stand-up och det var ju ganska mycket sådär att det finns ingen svensk Louis C.K. Och det är ju sant. Men å andra sidan så brukar jag alltid hävda att jag tror inte Louis C.K. hans material, hade han kört i Sverige, jag tror inte det hade funkat. Han har säkert hittat en väg och anpassat det till det svenska klimatet. Ja. Men jag menar hans skämt om niggers och faggots och allt det här. Det är svårt att se att det överhuvudtaget skulle... Alltså, skulle en svensk komiker köra det, så skulle ingen säga att det finns ingen lika bra som den där killen.
Nej, men så är det ju. Liksom. Och det, men det får man ju ta. Men jag kan, ibland blir jag lite trött på det där. Jo, att de byter bara gubbe och sen säger de, så här bra kommer ingen svensk att bli. Nej, men gå ut och kolla på de som finns istället och lär dig någonting om genren du låtsas att du bevakar. Liksom. Särskilt om du är Stockholmsbaserad, så finns ju ingen ursäkt att inte ha sett stand-up 100 gånger i alla fall, om du nu ska... ha det som en del av ditt jobb, att du bevakar stand-up. Då räcker det inte att du liksom kommer till Globen när Issa det där och sen skulle du kunna någonting om stand-up. Du har ingen aning.
Nej, och lika viktigt tycker jag är, om man nu ska, som många gör, sätter det i jämförelse med amerikanska komiker är så mycket bättre, engelska komiker är så mycket bättre. Alltså, då borde man ju också gå ner och titta på de största klubbarna i New York, alltså, så att man får en bild. För att om man kollar till exempel MC, han som är standard MC på Comedy Cellar där, jag tycker han är urusel, det är en mörkhet kille. Men han är värd, det är bara så här, any Jews here tonight, any Latinos. Och det är hans enda, och han står där varenda gång jag är där. Det kan gå 5 år emellan, så står han där och säger, any Jews here tonight.
Det händer inte. Men det tycker jag är väldigt intressant, att svensk stand-up, om man kollar på klubbnivån, alltså du tar så här bra supportkomiker och de som headliner på klubbar, då är ju svensk stand-up, den är ju helt fantastisk. Alltså, du har ju mycket bättre kvällar i snitt i Sverige än vad du har i London eller i New York, tycker jag.
Det är ju, det där skulle ju inte få någon kulturskribent att skriva under på det där.
Nej, för de har aldrig varit ute och kollat. Liksom. Jag menar, jag har ändå gjort ganska många 100 kvällar i både London och New York och överallt. Och svensk stand-up är sjukt. Sen klart, vi kommer aldrig komma ikapp superstjärnorna. Det finns ingen chans. Därför att det är mycket större bas i deras pyramid. Och sen jobbar de sjukt mycket. Alltså, då blir man bra. Det är ju bara så. En stadig klubbkomiker i New York gör ju 6-7 gig i veckan, året runt. Jag har ju många kompisar som gör 3, även 400 gig på ett år. I Sverige är det ju ingen som gör över 250.
Isak Jansson, tror jag.
Ja.
Men jag vet inte hur han får ihop det där, för jag gör kanske 60. Så kommer han att säga att han har gjort 370.
Ja.
Jag vet inte hur han får ihop det. Men han reser ju också runt i världen och gör gig, och så han verkar tycka om det.
Ja.
Jag gör det bara för mitt ego. Men han verkar verkligen tycka om konsten. Ja. Men du gillar det fortfarande?
Ja, jag tycker det är superkul. Sen går det lite upp och ner, men jag tycker jobbet är väldigt roligt.
Jag tycker att det kan vara det. Men det är också... plågsamt ibland. Alltså, det är 50% plågsamt, tycker jag, och 50% härligt.
Vad är det som är plågsamt?
Nej, men hela Jag har skev, jag gillar ju inte folk då. Nej, och så ser publiken då som mina motståndare.
Ja, men det gör jag också ibland. Men
jag tror att jag har förstått efter några år i någon slags egenhändig terapi att jag försöker bara skydda mig själv för att jag är rädd att de ska avvisa mig, så avvisar jag dem först.
Ja.
Och så står jag på scen och försöker vinna över de här människor som jag hatar. Är det komplext? Alltså, är det inte...
Ja, nej, det en liten del kan jag känna igen med där. Vissa kvällar i alla fall. Att man kommer in och det är så här, vad är det här för människor som har kommit idag då? Det här kan ju aldrig bli bra. Men det oftast blir de kvällarna bäst också, för det är då man skärper till sig, tycker jag.
Ja, det kan vara så. Jag var på den bandsklubben när det var halvfullt någon kväll den nu.
Ja.
Och jag kände halvvägs in, alltså det var så låg energi i den där, och jag kokade inombords. Den där jävla nötter. Jag vill säga det. Det var bara så här, serveringspersonal från Bern som satt med folk med upp på fötterna upp på stolarna, och jag stod och höll min vattenflaska, så är det någon som bara, det är okej att dricka nu, brorsan. Alltså det är det. Du vet, det var en sån kväll. Och man bara, och ändå var jag avsluta kvällen, så jag skulle köra i 40 minuter. Och man känner efter 15 att så här, jag ska gå ut och mörda er, skulle jag vilja. Det är det jag kände inombords. Ja. Nu har jag släppt det, nästan.
Men, ja. Jo, men så är det ju ibland. Och det hör ju till det här jobbet också. Att det ska vara så. Men om det är så jämnt, då funkar det ju inte.
Nej, inte jämnt. Men ibland.
Någon gång ibland händer ju det, absolut. Nej, jag tycker, för egen del så tycker jag det mesta är bara positivt. Det som jag tycker är asjobbigt nu, det är att vara ensam ute i småstäder och bo på hotell. Det är skitslitsamt för mig. Jag har gjort det så jävla många varv och började tycka att det var ganska kul, och sen har det blivit så här, inte till stadshotell med ingen minibar och ingen ljudisolering, sova dåligt och sen åka vidare till nästa. Men jag gör ju inte det så ofta, så att jag har liksom förmånen att kunna välja bort mycket av den tiden. Annars tycker jag det mesta är rätt toppen faktiskt.
Vad är det du, är det tomheten du känner efter gigget, eller är det rotlösheten, att man bara flyttar från likartade hotellrum?
Ja, men det är nog mer att det är alltid så dåligt. Alltså hotell är dåliga. De är inte ändamålsenliga. Så här, det är inte tyst, det är inte mörkt. Det finns ingen mat.
Vad bor du på för hotell?
Ja, men alla hotell, alltså i Sverige är det ju så. Det finns ju ingen room service. Har du tur så finns det ju någon inplastad macka du kan få i receptionen liksom. Och framförallt det här att det inte är mörkt och tyst. Och jag har ju andra tider än de flesta andra som bor på det här hotellet. Så att vid 7 när de ska ner och äta frukost, då vaknar jag. Då har jag sovit kanske 4 timmar, och så ligger man där och vrider och vänder på sig och bara blir sur på att ingen kan ljudisolera sina hotell. Men å andra sidan, när man har folk med sig, då spelar inte det där så stor roll. Ja, men då vaknar jag lite tidigt, så går vi väl ut och tar en promenad eller hittar på någonting. Men det gör man inte när man är själv. Eller jag gör inte det i alla fall. Då ligger jag där och tycker synd om mig själv istället bara.
Ja, det är tufft efter gig, den där. Man förstår ju folk som tar droger och sånt här efter gig, tycker jag. Jag gör inte det själv, men man kan förstå,
ja,
bara för att landa,
ja.
Eller för att det är men det, en väldig...
Det tycker jag är en sån konstig grej, att det är liksom, det går inte över. Den här, alltså det, och det kan vara vilket gig som helst. Det kan ha gått dåligt, det kan ha varit pyttelitet, det kan ha gått superbra, det kan vara en jättearena. Efter så tar det mig alltid några timmar, verkligen, åtminstone ett par, tre timmar, att ens börja landa, så här, gå direkt och lägga sig. Det är omöjligt. Det spelar ingen roll om jag ska upp, ta någon tid i flight eller så här. Det går inte. Det är liksom, jag måste ha lite tid på mig där. Och det verkar jag aldrig bli bättre på.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Planning for your next trip? elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Men säger du när du började, du drog igång, hur snabbt hittade du din stil? Hade du några förebilder som du kollade på?
Ja, den jag tittat mest på överlägset är ju Bill Hicks, ja. Som var min stora hjälte, eller är en av mina stora hjältar då. Och sen, så det är han och Izzard som jag har tittat jättemycket på. Och Izzard har väl inte varit en förebild rent... Vi har ju, alltså våra stilar, finns ju inga likheter i princip.
Inte många, nej.
Men ändå en stor inspiration på hur han ser på jobbet och allt han har gjort för stand-up genom att vara helt galen liksom, och göra saker som folk säger att det inte går. Det har jag alltid gillat ända från början. Så det är väl de jag kollade mest på egentligen. Och sen har jag försökt sluta kolla på stand-up så gott det går senare åren. Så att jag har ganska dålig koll faktiskt på alla de här som kidsen snackar om nu, så här Kevin Hart och Gabriel Iglesias och de här. Jag har aldrig sett deras grejer.
Men båda de är ganska dåliga, tycker jag.
Ja, det förvånar mig inte ett dugg. Men jag känner mer så här att jag vill inte kolla på stand-up för att dels blir det känns som att jag är på jobbet helt enkelt. Jag har sett för mycket stand-up. Jag har ju liksom sett tusentals timmar stand-up. Och sen blir jag, antingen så blir jag sur för att jag hade velat komma på det, eller så blir jag sur för att det är dåligt. Och sen är också alltid den här risken att man 3 år senare råkar sno en grej för att man inte kommer ihåg vad man har hört det eller fått det ifrån. Och det, jag försöker undvika det genom att inte få någon input från annan stand-up helt enkelt.
Jag mejlade dig angående det med skämt, gamla skämt, för något år sedan. Jag vet inte om du kommer ihåg det. För jag hade börjat dra ett skämt om att man står hemma. Vi båda har haft små barn. Du har en dotter, väl?
Ja.
En dotter?
Ja.
Ja. Jag har två barn och jag hade börjat dra skämt där det säger att det finns inte en förälder som inte någonsin har stått hemma på sin balkong och som har stått med sin bebis som har skrikit obrutet i 5 timmar som har stått och som har tänkt, jag skulle kunna säga att vinden tog henne.
Ja.
Och så mejlade jag det till dig för att då fick jag en sån där hand, eller en sån där att jag kände att fan, har jag sett, vem kan ha sagt någonting liknande? Ja. Och så tänkte jag att jag hittade inte det. Jag kollade igenom dina YouTube-klipp och sådär. Och så pratade vi lite och du sa att du hade något liknande, någonting att du hade någonting med att föräldrar har slängt.
Ja, alla föräldrar har någon gång velat langa ungen från balkongen.
Precis,
något sånt.
Precis. Men då sa du att det var okej att jag fortsatte med det som jag
ja, jag
sa.
Tror till och med jag sa att det är roligare.
Ja, det är möjligt. Ja,
så att kör på. Nej, men det är ju så. Och det, ibland, visst, det kan vara så att du såg mig någonstans och jag har sagt det och sen har du plockat upp det. Men det kan ju också lika gärna vara så att vi är 2 småbarnsföräldrar som
både har tänkt på varsin balkong.
Alltså, det är inget konstigt. Och det händer ju hela tiden. Jag fick ju senast nu i Globen och i Aftonbladet så här, bett ner lånade Louis C.K.'s skämt om det och det. Alltså, jag snodde hans material. Då var jag tvungen direkt att kolla så här. Jag har inte sett Louis C.K. i stort sett alls. Så att jag tänkte så här, det är märkligt. Så frågar jag en comedy-nörd så här, vad är det för skämt han har och när kom det? Ja, det kom 2013. Ja, då vet ju jag att mitt finns redan inspelat och klart 4 år tidigare. Så att det är bara så att man kommer på samma saker. Men där, jag vill inte utsätta mig för det i onödan. För det är skitsvårt. Man har massa tankar och idéer. Och så snappar man upp någonting här, någonting där. Jag kan ju inte komma ihåg 4 år senare vad jag sett på en film eller läst i en bok eller en kompis har sagt och vad som redan har gjorts på en stand-up-scen. Så bra minne har inte jag.
Ibland kan man ju tycka att komiker, alltså jag är ju också väldigt svårt för skämttjuvar när det är uppenbart. Men ibland så sätter ju komiker sån enorm, man vill sätta sin trademark på något. När jag började så fick jag, det var en komiker då, någon rookie-komiker som skrev till mig, du, det där du har om, det var någonting med manligt och kvinnligt, du vet, ja. Det är min grej.
Ja.
Alltså man bara, men vänta nu, det kan ju hända. Alltså, du kan inte ta patent på en hel.
Nej.
Sådär. Och ibland kan det kännas så här, verkshöjden är ju ibland inte jättehög på ett skämt. Alltså det är en iakttagelse.
Och framförallt sådana, den typen av grejer, så här barnuppfostran, relationer, sex. Alltså det är klart att de flesta tänker ju väldigt lite. Alltså är man komiker också, då är jobbet att så här, hitta den där lilla skruvade tanken som man själv kanske har tänkt någon gång och sen göra den rolig. Det är det som är, det är inte så konstigt att vi hamnar i samma. Och man ser ju ofta så här, folk har liknande livssituationer, då blir ju också stand-upen ganska lik. Mm. Om man pratar om sig själv i sin stand-up så här. Det är klart att man blir man småbarnsförälder, det går inte att vara komiker och inte snacka om det. Det är omöjligt.
Jag hatade ju komiker som pratade om sina fruar och sina barn och sånt där.
Ja.
Och sen några år senare så fan, man måste beklaga sig över sin fru, sina barn, det är det jag gör.
Ja, men det är ju så. Det är för att, och det är ju det som är också, det är ju också stand-upens styrka tycker jag, att när det är på riktigt så fattar man att det är på riktigt. Så här, det är ingen som har tänkt ut så här, nu ska jag prata om att min tjej går och handlar. Nej, det är ju för att han har ju asjobbigt med det. Eller när hon berättar liksom att han knullar dåligt eller vad som helst. Det är ju på riktigt, det är ju sant liksom. Och det är ju det som är charmen tycker jag.
Jag har fortfarande problemet i och med att jag var någon slags karaktär i början. Så kan jag nu när jag ligger nära mig själv och pratar, så kan folk, det där med att du har två barn, det är skämt. Vad fan tror du? Jag pratar en halvtimme om mina påhittade barn. Så att det där lever kvar lite. Ja. Så jag får sota lite för det.
Ja.
Men å andra sidan så, just då det här balkongkastar skämtet, det är ju någonting som då, det är ju inte alla föräldrar, jag vet inte, alla föräldrar kanske har haft en impuls av det, fast det är inte alla föräldrar som skulle ställa sig på en scen och säga det.
Nej, det finns men ju någonting. Det är ju därför vi ska göra
det. Ja, jo, men så är det.
För att publiken, de sitter där och ska snart hem till sina unga som precis har skrikit sönder dem i en vecka. Liksom. De behöver det som ventil, det är ju ingen skillnad på den ventilen och ventilen när det är en stor katastrof som en komiker tar upp och snackar om. Det funkar ju likadant. Vi behöver ju garva åt det som är jobbigt. Och det är ju bara ett bevis på att många har tänkt tanken att de skrattar åt det. Om de inte hade någonstans kunnat umgås med den tanken, då hade man ju bara varit sinnessjuk. Då hade de ju inte garvat. Då hade de ju bara, den här killen är ju helt störd.
Det är en hårfin gräns.
Ska han langa en unge från balkongen? Sjukaste jag har hört i hela mitt liv.
Fast man hör ju ibland på några bra.
Nej. Ja.
Och då tänker de ju exakt då. Ja. Den här killen borde ju inte stå på scenen. Han borde ju sitta inne. Ja. Men det där första året man hade småbarn. Jag vet inte hur du uppfattar det, men det var ju jävligt jobbigt tyckte jag. Första barnet, första året.
Det är ju det. Och det är ju det för alla. Och det är därför det finns humor där.
Ja visst. Visst. Men det är viktigt då när man pratar om barn och man gör någonting unikt. För det är så svårt annars. Det är svårt att vara i de där områdena. Du pratade ju också en del om relationer och barn och sådär. Men att vara i de där ämnesområdena utan att bli klischéartad. Så man måste ju skruva det några extra varv också för att det ska finnas någon nerv i det.
Ja, men sen är det också olika. Men både du och jag har ju en kanske lite mer skruvad, eller vi kanske skruvar det lite mer än många. Har man en stil som inte är så mycket, att man inte kanske tar i så hårt, då blir det ju väldigt svårt att skruva de grejerna. Om det är inte så man brukar jobba, då är det ju nästan omöjligt att plötsligt dra en, kasta ungen från balkongen.
Då framstår man nästan som ännu sceniskt
sjuk. Det blir ännu konstigare. Liksom.
Det blir jättekonstigt.
Så att det beror ju väldigt mycket på vad man har för stil i övrigt också, tror jag.
Från flygplansmat till barnamord.
Ja.
Så att när du började då bygga någon slags publik, en fanbase, hur gick du tillväga? Du började åka ut på teatrar?
Nej, först jobbade jag jättemycket på Norra Brunn. Jag hade turen där att Peppe som bokade då, eller bokar fortfarande, han gillade mig. Så att jag jobbade jättemycket på Norra Brunn. Och sen fick jag lite så här små, åka till Göteborg någon gång, Norrköping fanns det någon klubb ett tag, och Örebro. Så åkte man runt på de där klubbarna och byggde upp. Så att det kom, första gången jag var headliner så kanske det kom 70 pers. Andra gången kanske kom 110 och sen... Ja, byggde upp det helt enkelt. Och då var det här var ju liksom innan hela sociala medier och YouTube och sådär. Så det enda som fanns, det var ju egentligen att man hade sin egen hemsida. Och jag hade någon gästbok där, kommer jag ihåg, som folk kunde skriva i och så här. Det var den typen av forum man hade för att bygga upp sin, eller ha någon som helst kontakt med sin publik. Och mycket mail och så. Så att det är ju helt annorlunda naturligtvis det också. Men jag har ändå jobbat med det direkt från början, att så här, när folk skriver, vad kul att du var, vi ses nästa gång, då har jag nya grejer, ta med några kompisar. Så gör de det, och så har man nya grejer, då kommer de tillbaka till tredje gången, tänker jag. Och så var det ju. Men det var ganska lång tid som jag jobbade klubbar då. 5 år ungefär innan jag gjorde 6. Ja, det är nog mer. 6 eller 7 år var det då till och med. Innan jag gjorde första teater Det allra första jag gjorde var att jag hyrde Teater Perrault här i Stockholm, som är pytteliten. Deras lilla scen dessutom, som tar 40 pers tror jag. Så jag hyrde den 3 dagar och körde för mamma och pappa och 8 kompisar. Det var det första försöket. Och det var nog 2003 kanske, tror jag. Så jag hade hållit på några år. Och sen blev det mer och mer. Och sen hade jag ju, jag ska inte säga att jag har jobbat upp det genom att åka runt på klubbar. Det är ju naturligtvis inte alls sant. Jag har ju haft jättemycket hjälp av framförallt Parlamentet och också Stockholm Live. Att de två kom ungefär samtidigt så att folk kunde kolla. Gjorde jag, sa jag något sjukt i Parlamentet som folk bara, det där var sjukt. Och sen, det här måste vi kolla. Och sen kunde de se att jag faktiskt gör stand-up också. Jag tror, det ena hade inte heller gjort så stor skillnad som att båda de två fanns samtidigt.
Så de kunde se det i 2 olika forum? Och...
Ja, de kunde fatta att jag gör stand-up och då blev de nyfikna att gå och kolla på stand-up helt enkelt. Hade de sett mig i Parlamentet och sen gått och sett mig göra stand-up, då är jag inte alls så säker på att de hade tyckt att det var så kul. För att det är väldigt olika ju. Saker jag sa i Parlamentet och saker jag sa i Stockholm Live.
Parlamentet på den tiden då när du började vara med där, det kändes ju som någon slags star maker ändå. De som var med där kändes ju nästan som de mest omhuldade komikerna i Sverige genom att synas i sammanhanget.
Ja.
Alltså då, i början.
Ja, så var det väl. Jag var väl egentligen den första, tror jag, ståuppkomikern som kom in där.
Det var mest skådespelare tidigare?
Ja, det var ju mer så här privatteater.
Helge Skog-typer.
Lite teatersportare och så. Babben vet jag inte, kanske var med tidigt i och för sig. Men ja, skitsamma, det var inte så vanligt i alla fall att ståuppkomiker hamnade där. Och då, sen gjorde ju jag det. Och sen kom Glans nästan direkt efter, tror jag. Och sen var det ju... Sen har det ju varit jättemånga såklart. Men de två som har haft mest genomslag är väl Björn och Soran. Så det var ju verkligen en sån språngbräda för ganska många. Glans var ju redan stor när han började där. Men för oss andra så gjorde ju det programmet jättemycket skillnad.
Tror du att du hade sålt ut så mycket stora säten som du gjort? Eller hur lång tid tror du att du hade behövt arbeta för att ersätta Parlamentets genomslag? Om du hade bara varit ute och klubbturnerat?
Jag tror inte det hade gått. I alla fall inte utan något liknande. Nu finns det ju många som man kan göra en podcast, man kan ha YouTube, en YouTube-kanal med massa klipp som man lägger upp och det finns massa andra sådana. Men något motsvarande hade ju behövts i alla fall. Det hade inte gått att bygga upp den typen av biljettförsäljning på bara åka runt och jobba, det tror jag inte.
Hur funkar det när du var med i Parlamentet? För du hade ju ändå en annan stil, känns som en många som var med där. Du kändes ju inte jätteteatersportig.
Nej.
Du var ju ändå liksom...
Nej, de fick ju alltid, det var alltid fight där om de någon gång ville få mig att göra den där tips från coachen. Och jag försökte säga bara, det blir ju inget bra. Kan vi inte bara låta mig inte göra det? Så kan någon som är bra på det göra den här grejen istället. Men jag gjorde det några gånger. Någon gång blev det nog rätt bra också i och för sig. Men oftast blev det ju bara bortklippt liksom.
Men hur mycket, för att du fick, försökte de då få dig så här, prata skånska?
Ja.
Du är en skånsk arg farbror,
ja.
Typ så. Ja, det där
är... Och det ligger liksom inte inom min kompetens, det är bara så.
Men fick du också så här manuslappar? För det förvånar mig när jag började i branschen att man var med i något program och så, här är skämt du kan säga.
Ja.
Och jag bara, va? Vadå?
Ja.
Det kommer jag väl på själv.
Ja, men det fick man ju. Och det har, så är det ju i de flesta, eller nästan alla.
Hur det har fattat nu, men jag...
Så är det ju så att det finns, antingen har man skrivit det själv eller så har andra skrivit det eller så är det en blandning. Och sen i vissa program så är det jättemycket improvisation och i vissa är det ingenting. Så det är ju väldigt olika.
Men kände du dig bekväm med att få en radda skämt?
Alltså det mesta som andra hade skrivit fick man ju antingen göra om eller bara slänga. Så var det ju. Men mycket, det finns ju jättemånga duktiga som har skrivit roliga saker som jag har sagt i tv, absolut. Men mycket får man liksom göra om så att det blir ens eget. Man ser att ja, det här är ett roligt skämt, men jag kan inte säga det så här för att det är inte jag. Och då får man ändra om det lite bara.
Hade du någon manusförfattare som du kände att du litade extra på eller som skrev just dina skämt så där genom åren?
Nej, alltså inte i sådana typer av program. Där har det ju varit, det är ju ofta en hel redaktion med folk som, men sen har jag ju haft folk som har hjälpt mig med, framförallt i de här programmen som Schyffert gjorde på Femman. Då var det Martin Sonneby som skrev mycket av mina det som jag inte hann eller orkade skriva själv, det är Martin som har skrivit. Och han är väldigt bra på, nu har inte jag jobbat med honom på länge, men han är bra på att hitta andras bröst. Så han kunde skriva som jag vill att det ska vara. Nu har jag en kompis som Fredrik Kronman som var med i redaktionen för Bett ner direkt också. Så att ibland sitter jag med honom och då skriver vi. Det är inte så att han skriver färdiga grejer, men då skriver vi tillsammans för att han fattar hur jag låter. Han skriver inte för sig, utan han skriver så att jag kan säga det. Liksom. Det är suveränt att ha någon sån där som man kan bolla med ibland när man känner att det behövs.
Hur många vänner har du varit ute nu på turné? För några år sedan kom den här Bett ner 4. Det antar jag var den fjärde stora showen, ja. Eller?
Ja, det var det.
Ja.
Precis.
Jag är inte
det, det är ju logiskt.
Ja, det är ju helt logiskt. Jag tänker att någon gång har räknat på det där.
Så då är det 5.
Fast en skam för Sverige. Och sen kommer nu nummer 6.
Ja, men det räknar jag inte.
Nej, okay.
Sen har jag gjort några mindre svängar förut också. Men den som jag ska ut på i höst nu, det räknar jag inte som en turné. Även om det är det, såklart. Men
det är någon slags tryout.
Ja, det blir väl egentligen så att jag tar en klubbkväll till en teater, kan man säga. Men att jag ska testa en massa nytt material och få ihop en ny show, helt enkelt.
Härlig frihet, det låter som att kunna... Ja, men nästan vara säker på att det kommer bli fullt och stå och testa. Ja. Alltså jag menar, det där är ju ändå, när man har sin egen publik, det märker man ju själv även om det är en mindre publik, men när man väl har folk som är där för scen, så är det ju roligare att vara komiker.
Ja, visst är det så. Jag har ju verkligen en lyxig tillvaro på det sättet, att jag säljer biljetter överallt, och det är ju till och med så att det är nästan alltid utsålt, och det är ju jättelyxigt såklart.
Ja, vi pratade lite om din dotter. När fick du henne?
2005.
2005?
Mm.
Och då var du redan mitt i karriären?
Ja, jag gjorde ju min första teaterturné 2006 var det väl. Eller 20... Jo, det var det nog. 2006. Mm.
Hur påverkade det dig på något sätt? Det är ju rätt svårt. Jag har ju 2 barn hemma. Men du har henne varannan vecka?
Ja.
Ungefär, ja. Och, men det måste ju då vara fördelaktigt som komiker. Att du kan leva ut en vecka och sen...
Ja, det är ju, alltså det är, återigen har jag en lyxig position där som faktiskt inte behöver ta alla gig som folk vill att jag ska göra. Jag kan faktiskt säga nej, så jag kan lägga mitt schema så att varannan vecka då är jag hemma och jobbar. Då gör jag lite klubbar i Stockholm, kanske åker till Västerås, man kan åka fram och tillbaka över dagen. Så jag behöver inte åka upp till Umeå den veckan, och sen varannan vecka så har jag inte ansvar för ett barn, och då kan jag göra det. Så det är också lyx och väldigt skönt.
Ja, det låter ju som det. Jag menar, för det kan man ju sakna. Jag har alltid haft barn då och liksom, ja, heltid.
Ja.
Sen var jag som komiker. Och det där är ju, det är ju rätt slitigt att få ihop en yrkes...
Ja, visst är det. Och särskilt tror jag, alltså vilket jobb som helst såklart. Men just när man har väldigt konstiga tider också. Och det här med att det är svårt att varva ner och sådär. Även om man jobbar i Stockholm. Du är på Norra Brunn, då är du inte hemma förrän... Även om du går direkt av och åker hem, så är det inte... Du har ju inte kommit ur duschen förrän midnatt. Och sen ska du upp och lämna på dagis. Och sen iväg och fixa och grejer med möten och revisorn och allt det där. Och sen ska du vara på topp klockan 22 nästa kväll. Det är tufft alltså.
Ja, det är ju det. Man kanske hinner med någon liten vilofas där mitt på dagen. Där.
Ja, jag körde alltid det då när det var så... att jag hade grejer hela, både kvällar och dagar. Då försökte jag alltid klämma in en liten lur alltså.
Man måste ju ha det. Min tjej har ingen respekt för den där luren.
Har hon inte?
Ingen respekt. Och hon kommer på mig, du vet. Hon kommer hem någon dag när man ligger och sover på dagen.
Ja.
Sen, jag visste att det här håller på med hela dagen. Och det är det ju, men det vill jag inte att hon ska känna att det.
Nej.
Hur gammal är din dotter nu?
Hon är 10.
10, hon börjar bli stor ju.
Ja, jättestor.
Vad går man nu då? 4?
Hon börjar 4:an efter sommaren.
Ja, min dotter börjar 1:an. Ja, det är ju intressant. Men det är läskigt också när de börjar bli egna personer. Jag vet inte riktigt vad man ska... Det känns som man kan börja... Ja, 10 verkligen, men 7 också. Det känns som man kan börja skada dem på riktigt om man uppfostrar dem fel.
Ja, jo, så är det ju. Jag brottas också en del med det där med att hur mycket ska man snacka om. För när hon var liksom 2, då kände man ju inte att det här kommer att påverka henne sen. Men nu har jag börjat förstå det. Att det är klart att folk kommer att visa gamla klipp på sjuka saker jag har sagt om mitt barn. Så att jag har faktiskt försökt att fasa ur henne ur föreställningarna nu. För att det känns inte. Sen har hon varit och tittat och sådär. Vi pratar jättemycket om det, har en jättebra dialog. Och hon är smart, så det är inga problem så. Men jag känner att det potentiellt kan ju bli ett problem om man är en offentlig person som hennes kompisar känner igen. Och så har man stått och sagt en massa konstiga saker, att man ville kasta henne från balkongen.
Ja, jo,
det kan ju ställa till det.
Fast jag tänker då ur min egen synvinkel att det är, jag hoppas ju då att mina barn kommer ärva min och min tjejs känsla för humor.
Ja.
Och att de kan förstå det då när de blir lite större, att det är skämt.
Ja.
Och att pappa försöker jobba med någon annan känsla, och så ersätter han det med ett skämt då för att ge utlopp för någonting annat han kände då. Och det här är min förhoppning.
Ja, men jag tror att det är så också. Om man verkligen tar sig tiden och pratar med barn som riktiga människor och förklarar och diskuterar, så är det inga problem, tror jag. Men det finns ändå en liten sådär.
Att de hamnar på någon behandlingshem?
Ja, ja, visst. Att man är sådär, vad fan har jag gjort nu? Liksom, varför sa jag det där för 10 år sedan som fortfarande folk går runt och citerar? Liksom. Det kanske inte var jättesmart, men... Det är också det, jag kan inte heller censurera mig. Det som händer i livet, det måste ju ut på något sätt. Så att, det är ju vad det är.
Och om man jämför, man kan ju alltid dra paralleller då, sig från det komiker gör på scen till exempelvis det Knausgård gör i romanform, eller Eminem har gjort i musik och så, alltså, när de pratar om sina barn. Alltså, ja. Det är på något sätt oerhört mycket mer utlämnande än ett flyktigt skämt egentligen. Även...
Ja, jo, absolut. Men det är ju frågan om barnet känner så. Om,
men det hoppas jag.
Ja, jo, jag hoppas också det. Men det behöver inte bli så.
Nej, jag vet.
Bara för att vi hoppas det.
Nej, jag vet. Nej, jag vet. Men man kanske kan säga bara, men pappa tyckte det var kul just där och då.
Ja.
Pappa började väcka lite känslor, för han kände sig tom inombords. Eller något.
Ja.
Ja. Hur långt har du kommit i din nya showplanering då? Vad gör du, ute och bara samlar material?
Ja. Men jag har väl skrivit ungefär 50 minuter sen i julas. Och sen ska jag, tanken är att jag ska ha, ja, vad blir det? 2 timmar ska jag ha till slutet av september. För då ska jag köra på 3 dagar på Maximteatern. Då ska det vara 40 minuter första dagen. Sen ska det vara 40 nya minuter andra dagen. Och 40 nya, ytterligare nya minuter tredje dagen.
Om man inte jobbar med stand-up så tror jag inte man förstår hur oerhört jävla svårt det är att få fram så mycket material.
Nej, men det ska ju vara så också. De ska ju inte veta det. Det ska ju vara.
Nej, jag vet.
Vi lever ju ändå i någon slags illusion om att vi bara kommer på sköna grejer.
Och så är det ju.
Så får det ju vara.
Ja.
Men det är också något som folk börjar ju fatta lite hur det funkar. Så här, att man skriver och att man testar och att det tar tid och sådär. Så lite tycker jag nog att folk har hängt med.
Ja, men det är beundransvärt att du orkar. Så mycket.
Ja, men jag tycker att det är kul att ge mig själv nya utmaningar också. Nu har jag testat så många olika vinklar och sådär på att skriva nytt material och hur jag ska göra och så. Allt från att jobba fram det på klubbar som är mitt vanligaste till att sitta 10 dagar i sträck på ett hotellrum och skriva en föreställning. Så jag har provat lite av varje. Så nu tänkte jag att nu provar jag det här. Får vi se.
I tanken sen att du ska vidare ut i...
Ja, sen blir det en turné runt i landet då. Då tänker jag köra lite mindre teatrar. Inte de som jag brukar vara på med mina turnéer, utan snäppet mindre. Sådär 300-400 platser kanske. Så det blir lite mer intimt och lite mer jassigt.
Kul att du kom hit. Jag hade ju väldigt lång tid, så hade jag var helt säker på att du inte tyckte om mig.
Varför då?
Jag vet inte varför. Jag har bara gått runt... Och närt den tanken. Inte nu, inte sist då. Men jag, alltså år tänkte jag så fort. Och nej, jag har ingen aning. Och när jag tänkte det, så tänkte jag, om han inte tycker om mig, då kommer jag inte tycka om honom.
Nej.
Så
du gjorde inte det?
Nej.
Nej.
Så fort någon nämnde manuskriptet ner, så muttrar jag någonting för mig själv. Oklart varför, jag vet inte exakt hur det började.
Då hamnar man i en dålig spiral.
Ja, jag tror det.
Ja.
Jag har då försökt nu inför det här, försökt att härleda det hela vägen tillbaks. Jag tror att det var någon gång, så var det någon som sa, jag var med i ett program som heter Elfte timmen, skräpprogram med Peter Settman. Och så var det någon, du kritiserade det på Twitter, tror jag.
Mm, det låter helt
det låter helt rimligt. Jag håller med, det låter helt rimligt. Men så var det någon som skrev till dig, men nu blir det tydligen bättring i dagens avsnitt. Det skrev Messiah Hallberg. Och så skrev du någonting i stil med, om Messiah Hallberg skriver det, så tror jag ännu mindre på det.
Alltså. Ja, men det tror jag tror att det är så här. Att jag har väldigt svårt för karaktärer i stand-up. Och jag gillar inte det helt enkelt. För jag tycker det är... stand-up ska vara ärligt och på riktigt. Sen är det ju, man ljuger ju hela tiden såklart. Men att det ska ändå kännas att det är på riktigt. Och gör man en karaktär, då tycker jag att... det är så lätt att man trasslar in sig i den där karaktären. Som att det går inte att komma ur den. Så då fastnar man där och då blir det ointressant för mig. Sen går det ju att ta sig ur den. Men då jag tror att jag tänkte så här att då blir det hans karaktär som ska göra politisk satir. Och det är jag helt ointresserad av. För att det var jag väl.
Jag gissar jag tror att det var så jag tänkte.
Jag tror att det var början. Och sen har det då förföljt mig så fort jag gjort jobb. Så jag kommer ihåg att jag gjorde ett reklamjobb för Comedy Central. Jag skulle roasta kungafamiljen. Det här var kanske 2012 eller någonting.
Ja.
Och du vet hur man jobbar då med när det står så här reklambyråmänniskor som inte kan någonting om humor. Och säger så här, kan vi skruva upp humor i det där?
Ja.
Ja, så spelar vi in en hel dag. Och sen när vi åker tillbaka till bilen från inspelningsplatsen så hör jag honom i baksätet så här. Fan, kul det här du gjorde. Men tänk om vi hade fått in Magnus Betnér. Då hade du kunnat, fan, vem vet vad han hade kunnat säga.
Då skallade du honom i ansiktet.
Nej, det gjorde jag inte. Men jag tänkte, vad tror du att han hade kunnat säga? Att han inte gillar kungafamiljen. Hur kontroversiell hade han kunnat vara som jag inte var? Ditt lilla as. Vad jag tänkte. Sen har du förföljt mig det där. Så jag har alltid muttrat en liten namn du kommer på.
Men känns det bättre nu, eller?
Ja, men nu känns det bättre. För att vi... vi satt ju hade en väldigt trevlig kväll på Norra Brunn för några månader sedan.
Ja, och du var så jävla bra den kvällen. Kan vi påpeka också i din podcast.
Ja.
Du var helt fantastisk.
Ja, men du skrev det också. Och då tänkte jag, han har ändrat sig. Han är inte längre ett as. Det var ju bara i mitt huvud som jag hör nu. Men det är intressant det där, när man får för sig saker.
Ja.
Och sen kan man gå, alltså ofta är jag så. Att man tänker sig, jävlar, han gillar inte mig. Jag hatar honom också. Det är det här, jag avvisar folk innan, förstår du?
Du behöver ju en terapeut.
Ja, men det har jag, ja, flera okay. stycken.
Men okej. Kanske går lite oftare då.
Ja, det kanske är så. Men nu känns det bra, det känns som att det är vatten under bron.
Ja, vad bra.
Ja. Ja, men har du något annat som du vill pusha, om det är någon som lyssnar på det?
Nej. Jag kom på den här testa nytt material-turnén i höst, om ni vill se när jag jobbar fram nytt. Det vore kul.
Det låter härligt. 11 timmen ska få en uppföljare också.
Ja, det blir perfekt.
Okej, Magnus Betnér, tack för att du kom och pratade med mig.
Tack.
Det där var Magnus Betnér. Intressant samtal tycker jag. Skönt att vi kunde begrava stridsyxan, även om det då mest hade varit från mitt håll, i mitt huvud. Men det är intressant det där, tycker jag. Hur man har en relation med andra människor, ofta i sitt eget huvud. Och hur man liksom utvecklar egna tankar och idéer och tolkar saker på märkliga sätt. När man egentligen då inte pratar ut om det. Och så lever det kvar. Och det är ju inte jättekonstruktivt. Det är ju inte särskilt bra. Så att det var ju kul. Jag tycker det var ett bra snack med Magnus. När jag lyssnade på intervjun nu så lät det som jag var väldigt... påstod nästan att han inte var rolig längre i början. Det var inte så jag menar. Jag menar bara att han hade hittat sin publik. Han har sin publik nu som är där för att se Magnus Betnér. Och då är han inte lika beroende av snabba skratt som man är om man är en okänd rookie-komiker nere i källaren på Big Ben. För då måste man leverera skratt hela tiden, annars bryr sig ingen. Men nu står Betnér på scen och då bryr sig folk oavsett om det går några minuter utan enorma slår sig på knäna skratt. Det var lite så jag menar. Hans turné som han pratade om, den heter Work in Progress och börjar 28 september i Stockholm med 3 datum. Och sen fortsätter den ut i landet, gå och se den. Jag själv ska också ut på turné igen. Vi tar vår kritiker rosade turné Politiskt autokorrekt som jag och Martin Beijer Olsen har. Som vi har spelat under våren, den fortsätter under hösten. Vi gör ett enda datum i huvudstaden i Stockholm, Gröna Lundsteatern, 24 oktober. Biljetter finns ute på Biletto. Eller så går ni in på www.politisktautokorrekt.se. Vi gör även datum i Lund i Sverige och i Bergen och Oslo i Norge. Det blir kul, gå och se det. Vi pratade om Harper Lees nya roman Go Set a Watchman, eller Ställ ut en väktare som den heter på svenska. Den släpps faktiskt nu, samma vecka som den här podden släpps. Så Gör som jag, gör som Bettner, gå och köp den boken. Fått ganska bra recensioner. I The Guardian skrev man Ghost Set a Watchman skakar om den etablerade synen både på författarinnan och på hennes roman. Ni får jättegärna gå in och likea vår Facebookgrupp. På Facebook, sök på Sveriges 20 roligaste. Ni får jättegärna följa mig på sociala medier. Jag heter @MessiahHallberg. Både på Instagram och Twitter. Och vill ni diskutera den här podden på Twitter så kan ni använda hashtaggen 20 roligaste. Bra snack tycker jag. Kul, givande. Känns som vi kan gå vidare. Både jag och Magnus. Skönt. Nästa vecka hörs vi igen. Tack så länge.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.